Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 114. Vi ska prata inför Game Week 30 nu när landslagsuppehållet går mot sitt slut. Jag är tillbaka från Sälenfjällen och inga ben är brutna. Och istället så är det Stefan som har dragit på sig lite tjall i halsen. Så Fredrik, du och jag roddar den här veckan.
Vi gör så.
Vi spelar in tisdagen den 30 mars och agendan för dagens avsnitt är att vi inleder med veckans diskussion och kikar in lite snabbt i landslagen och vilka är det som har visat form, vad finns det för osäkerheter inför helgens matcher, spelare som har återkallats till sina lag på grund av skador och känningar och lite sådana saker. Hoppar därefter raskt över till veckans rekommendationer inför Game Week 30 och följer upp med en kaptensdiskussion för Game Week 30. Avslutningsvis så försöker vi dra av era lyssnafrågor som ni har skickat in. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Med det ska vi gå in i landslagskollen och jag stämde av med dig lite. Du har inte sett så mycket fotboll. Är du sån nu, speciellt den här säsongen kanske, det är så extremt intensivt att du har tagit lite vila här under landslagsuppehållet?
Ja, men lite så faktiskt. Och sen är ju, jag tycker landslagsfotboll när det är mästerskap är helt fantastiskt när man ser liksom jobba kompisar och familj som knappt vet hur formen på en fotboll men ändå liksom stämmer upp i liksom hyllningskör till svenska landslaget, då är jag i mitt esse. Men det här kvalspelet, liksom möta, med all respekt för Georgien och Kosovo och England mötte San Marino, liksom, jag har svårt att få upp något adrenalin över sådana matcher. Jag vet inte hur du känner.
Jo, men det är lite samma här. Nu fick det lite extra boost här med Zlatan. Tyckte det var kul och han tillbaka, se honom lite grann. Men annars, ja, Sveriges matcher har jag sett. Men i övrigt så har jag mest försökt hålla ett öga med lite fantasyintresse. Och för mig blev det lite sån här rehab att inte kolla så mycket fotboll som jag normalt sett har gjort här under säsongen. Jag fick lite paus, precis som många av våra sydamerikanska vänner. Och då tänker jag på spelarna i Premier League och övriga ligor. Eftersom att det sydamerikanska kvalet är inställt. Vi brukar ofta prata om det annars i de här landslagsuppehållen, att man ska passa sig lite för brassarna och argentinarna och lite sådär som har varit iväg, eftersom att det är långa resor, de brukar komma tillbaka sent. Nu istället så jag såg någon bild på Alisson, han har legat hemma i Liverpool och odlat utan riktigt som drömmusche. De verkar ha varit liksom såklart tränat lite lätt med sina klubblag, men de har nog inte kört slut på sig och fått lite välbehövlig vila. Så att det kan nog bara gynna dem, tänker jag.
Ja, men jag tror att det var väldigt nödvändigt, och det där inställda kvalet, det har nog räddat en hel del baksidor så här i slutet av säsongen. Det är ganska övertygad om.
Mm. Annars så har vi en del spelare som dras med en del skador och osäkerhet. Jag som följer United lite extra mycket fick ju lite sån chock när Rashford togs ut i engelska landslag. Men han återkallades precis som Mason Greenwood från U21 på grund av lite skador och känningar. Vi får väl se om de är redo nu till helgen redan. Eller om det är liksom mycket sån här, alltså, vi pratar alltid om att avvakta, men efter de här landslagsuppehållen lite extra mycket, invänta presskonferenser, gör inga byten. Det kommer kanske ske vissa justeringar i priser, men så här långt in i säsongen så det är inte värt att jaga de här 0,1 eller 0,2, utan man får ta en prisnedgång eller en prisuppgång, för att det kommer hända så mycket. Jag är helt övertygad om att vi kommer få nya covidfall sett till att folk har varit ute och rest och rört på sig istället för den här bubblan som de lever i England och i Premier League. Så att ja, men avvakta, ta det lugnt. Jag tror att vi kommer få ganska tydliga besked. Vi har redan börjat få en del besked. Vi såg Aston Villas Twitterkonto la ut nu, Grealish är tillbaka. Ödegård klev av skadad för Norge här i veckan, men nu spelar Norge ikväll och då såg jag att han var med i startelvan, så att ja, men vi kommer få information både från liksom efter landslagsmatchen. Jag tror att sista landslagsmatcherna spelas imorgon onsdag. Sverige har någon träningsmatch mot Estland tror jag, och även en del VM-kvalmatcher som ska gå av stapeln. Men sen tror jag inte det är något mer här torsdag, fredag inför lördagen och deadlinen. Så invänta det, och sen så kommer vi såklart få presskonferenser från lagen när spelarna återkommer och får lite status där. En annan spelare som inte åkte iväg på landslagsuppehåll, det är ju Son. Jag vet inte om du har hört någonting mer där om status på han, eller är det bara att invänta Mourinhos presskonferens?
Nej, jag har inte hört någonting. Jag såg lite sådär rykten på Twitter och folk som brukar ha hyfsat koll annars som att det verkar barkade åt hållet att han var tillbaka igen liksom, och fit for fight. Men ja, men vi får väl invänta presskonferens där också och hoppas att det ger någonting. Jag vet inte, men jag har inte hört någonting om att det skulle gå till sämre hållet för honom i alla fall.
Nej, och det pratades ju lite om det, att kanske var det så att han eventuellt till och med skulle kunna komma till spel i Game Week 29. Det gjorde han ju inte, och sen så började liksom spekuleras lite om att Mourinho inte ville det för att han inte ville släppa iväg han på landslagsfotboll, vilket inte alls är omöjligt, men det är ju bara spekulationer. Men eftersom att det då spekulerades i att han skulle kunna spela Game Week 29, så tror jag ändå att det känns väl inte helt omöjligt att han skulle vara tillbaka här till Game Week 30 som är liksom 2 veckor efter Game Week 29. En Bale såg vi ju som inte spelade Game Week 29, men han har spelat lite här i landslaget. Det är väl snarare mer egentligen inte skador, utan vad han står i för status hos Mourinho just nu. Men jag vet inte. Hur gör man med Bale?
Ja, han startar ju nu här i kväll när vi spelar in mot Tjeckien. Jag och Stefan hade ju den diskussionen förra veckan, och jag har full förståelse för de som skickar honom och liksom svär som borstbindare över hans 2 uteblivna framträdande här senaste, men jag kan inte byta ut honom när han möter Newcastle. Det är så givet, och det är ju att tro för mycket om sig själv att man har någon form av påverkan, men man kan ju ge sig fan på att gör man det, då kommer han ju spela mot Newcastle, och jag vill inte sitta utan Spurs-spelare som jag har precis bytt ut när de möter ligans sämsta gäng.
Nej, alltså jag är också lite inne på det. Jag har ett fritt byte. Jag lutar nog åt att spara det. Och jag sitter ju med Bale. Och sen kanske han får ryka i alla fall, oavsett om han spelar eller inte mot Newcastle, får göra plats för lite andra spelare. Jag behöver göra en del omstruktureringar i bygget, känner jag. Men det hade varit fint att sitta med två byten också inför den här liksom fixture swing som kommer och många som planerar att dra ett wildcard till Gameweek 31. Dessutom skulle han inte spela mot Newcastle. Är det nog inte hela världen. Kollar jag på mitt lag så har jag en extremt stark bänk och riktigt svårt att liksom formera mitt lag. Jag tror att det är ganska många som har ett rätt bra bänk. Hur känner du? Har du kikat någonting på ditt lag?
Absolut, absolut. Sitter i helt samma tankar. Ett fritt byte, Bailey-laget. Och det är en del av det. Om han inte spelar överhuvudtaget, då får jag i dagsläget in Struik som ska spela mot Sheffield United hemma. Och jag hade gärna startat honom, men jag liksom hittar ingen i elvan att byta ut istället. Så jag är helt med dig på det. Att, det är en sak om du sitter med massa skador och inte kan fylla upp laget. Ja, men då är det väl bara att skicka honom och så. Men sitter man som du och jag med rätt så starka bänkar, då är det bättre att hålla lite is i magen. Speciellt om man inte har wildcardet kvar. Just för att kunna få de där två byterna, kunna kanske ta ett fattigmans wildcard med minus fyra och få tre byten för att verkligen kunna strukturera om ifall så krävs. Men två byten är mer än dubbelt så bra som ett byte.
Ja. Och man kan väl också säga det att det är väl inte alls omöjligt där inför Gameweek 31 att lite av de här resorna börjar ge resultat och det kan komma positiva covid-tester och sånt också. Mm. Det tar ju ett tag innan man får positivt svar. Och de testas ju väldigt intensivt så att det kan mycket väl vara så att man behöver göra byten av den anledningen. Du nämner att du har en Struik. Som det ser ut för mig just nu så är jag Gündogan etta på bänken. Jag har Watkins tvåa. Det är ändå spelare som jag rent krass skulle jag liksom kunna fingra på en benchbus som jag satt kvar med det. Så att av den anledningen, Bale får nog vara kvar tills vidare i alla fall. Sen får vi se, jag kanske tvingas att göra något byte i alla fall, men jag tror inte, även om vi får besked att någon av mina spelare är skadade, så kan jag nog liksom bara ta den och sätta in Gündogan eller Watkins eller sådär.
Det är om Bale drar en baksida idag då, mot Tjeckien.
Ja, men är det liksom långtidsskador, absolut, men det är väl ungefär det som skulle kunna ändra liksom planerna. Annars tycker jag att sitter man i en sån situation som både du och jag verkar göra, så gör man bäst i att försöka få ihop de där två bytena till framtiden, för de kommer att behövas. Och som sagt, det kommer vara många wildcards som dras här inför Gameweek 31, och för oss som redan har förbrukat det är det bra att ha någonting i alla fall att kunna göra.
Ska vi nämna det också med England där, det är ju mycket fantasy-lirare ändå. Och vi fick ju se mål från Mount och Kane och Calvert-Lewin och ganska många såna här relativt där det finns stort fantasy-intresse. Så att det är många där som ser ut ändå och var på gång, och som man kan ju tänka annars att de liksom passa på att löka sig genom ett landslagsuppehåll, visserligen ett VM-kval, men ändå att man liksom får lite andhämtning. Men de verkar ju ha hållit farten uppe.
Ja, dessutom sådana spelare, vi kommer komma till rekommendationer snart, men du nämner en Calvert-Lewin, du nämner en Mason Mount, alltså spelschemat ser ganska fint ut för Everton och Chelsea här framåt, så att det är ju spelare som man kanske kan kika mot också. Pratar man lite formspelare sådär, jag kunde inte låta bli av att se att Zuzek gjorde hattrick mot Estland. Vad Estland står för motstånd, ja, det får vi se imorgon när Sverige ska möta dem. Men tre mål. Zuzek dock, jag vet inte. Jag gillar ju West Ham och deras schema, men det är svårt att liksom fokusera på honom när vi ser en super Jesse Lingard som bara fortsätter leverera. Jag vet inte hur mycket praises ni gav honom i förra veckan.
Nej, men vi konstaterar väl liksom det att ni gjorde väl Zuzek där ett självmål, men att det har väl stannat av lite där. Hade Lingard inte funnits med i leken så hade väl Zuzek fortfarande varit ganska intressant, men eftersom prisskillnaden inte är så stor de emellan, så är det ju svårt att bortse från en Lingard. Det är väl en no-brainer att gå på honom.
Jag tycker att Zuzek också kommer inte lika mycket upp i offensiva situationer nu när Lingard är i laget, utan att han lite fyller det hålet där Zuzek kom inspringande in i straffområdet flera gånger. Och det gör att han kanske sitter tillbaka lite mer tillsammans med Declan Rice på mittfältet där. Men som sagt, han visar fin form i alla fall och West Ham har bra spelschema. Även en Mohamed Salah som jag vet att många har skickat och som du har spytt en hel del galla över. Men samtidigt har vi ju kikat mot Liverpools fina spelschema. Han gjorde 2 kassa för Egypten i och för sig med ett ganska tveksamt motstånd även där. Det är så svårt att värdera, men för en spelare som Salah, som vi vet hur duktig han är, han kan, oavsett om det är ett lätt motstånd, han kan ju bara behöva det för att liksom hitta rätt. Eller hur tänker du där? Vi vet ju att Liverpool har ett fint schema.
Ja, men verkligen, då ska vi väl for the record säga också att jag i princip avgudar Mohamed Salah rent fotbollsmässigt. Men jag tycker inte att han har varit värd att gå på rent fantasymässigt, det stämmer ju. Och jag tycker nog att han har fått, om han har varit liksom inte underskattad tidigare så, men att man liksom kanske inte har fått tillräckligt med erkännande rent fotbollsmässigt, så kanske han har varit lite sådär att man har kramat sig fast vid honom lite för länge rent fantasymässigt, kan jag tycka många har. Utan jag lämnade det skeppet ganska tidigt, men som du säger, det är ju en sån spelare där det sitter ganska mycket i huvudet. Han är duktig, han är liksom ja, men det kommer ju sen stim när han bara kommer in i det och allt funkar. Och ser vi att ett sånt är på väg, nej, men då jag har inga problem att hoppa på igen. Dock så tänker jag nog vänta tills jag ser att det stimmet kommer. Jag kommer nog inte liksom gambla på att det kommer innan jag ser det.
Nej, om vi stannar lite i Liverpool där såg vi även en Jota som nu är tillbaka. Som gör båda målen för Portugal i 2-2 matchen mot Serbien. Mm. Det är ju många som kollar på prisskillnaden där, ja, men den är ganska rejäl. Visst, jag kan väl fortfarande se att Salah känns lite mer säkrare till speltid än vad Jota är. Men Jota kommer ju få mycket speltid nu också. Framförallt tycker jag att visa fin form här. Jag tycker Liverpool generellt sett är ett lag som många har övergett. Och får väl se här när folk drar wildcard hur folk resonerar kring Liverpool-spelarna. Jag sitter ju med både Salah och Trent och kommer nog sitta kvar där på båda. I alla fall Trent, som jag tycker är värd att nämna. Han blev ju lite chockerande för min del, inte ens uttagen i Englands trupp, vilket kan vara positivt, och att han fått lite vila här, för jag tycker att Trent har visat ganska fina tendenser här på senare tid. Du får ju rätta mig om du har en annan åsikt som verkligen kollar på Liverpool tajtare än vad jag gör, men jag tycker han har sett liksom ändå bättre ut här på senare tid.
Jo, men jag kan absolut hålla med om att det börjar gå åt rätt håll. Sen om det säger hur risig han var innan det eller liksom så. Nu har man ju, man ska komma ihåg att killen är ung, man har liksom väldigt höga förväntningar på honom. Och de har han ju skapat själv genom att han var väldigt bra, framförallt under förra säsongen. Men nej, men alltså, med de matcherna Liverpool har, det finns ju väldigt goda chanser till nollor såklart. Så att det, och som du säger, om ägarandelarna sjunker, det behöver inte vara fel liksom att sitta med dem. Och generellt sett sitta med Salah Trent, jag skulle säga att det är liksom, problemet är inte att äga dem egentligen. Problemet är ju vad du går miste om när du äger dem. Mm. För att du har ju ganska mycket pengar investerade i det. Mm. Så det handlar egentligen mer om priserna. Så därför tycker jag att en sån som Jota är ju superintressant. En ägarandel på under 5%. Så det är liksom en differential alla dagar i veckan. Och ett pris som är 6,7 eller vad han ligger på, det är ju, låt säga nu att du faller för trycket och vill liksom skeppa Bale till exempel, ja, det är ju ett ganska enkelt sätt att skapa sig bra med cash på banken och för att kunna liksom göra en framtida rokad.
Vi kommer ju komma till lite rekommendationer, vi kommer förmodligen även i nästa avsnitt prata och ta ut wildcard-lag och resonera kring det, även om vi inte har wildcards kvar själva. Stefan har väl det, men varken du eller jag, men vi kikar på det. Jag tycker att det finns ett case, det finns många billiga mittfältare som nu ändå är intressanta att gå på. Wolves schema vänder här, och vi har en Neto där, vi har Jota är du inne på, vi pratar Mason Mount med jättefint spelschema, Jesse Lingard, vi har en Rafinha Elid som presterar jättebra. De här kostar ju ingenting. Samtidigt har vi liksom spelare att Kane som kostar en del på topp. Vi har en Vardy som alltså går liksom tungt på anfallsspelare. Leicester har ju också ett väldigt fint spelschema. Nu möter de City här i Game Week 30. Men därefter, alltså det är ju Det är ju helt galet när man kikar Leicester. Vad är det? West Ham 31, West Bromwich 32, Palace 33, så 15, 34.
Det
känns kanske som att man ska börja växla om där. Samtidigt så vet vi att City, de börjar mer och mer liksom säkra ligan fullt ut. De har Champions League som ligger som fokus. Är det där man ska lägga pengarna på liksom dyra City-spelare? De har en blank här i 33. Att man kanske liksom tummer sig där och går hårt in på andra spelare. Ja, jag tycker det ska bli jätteintressant att se hur både du och många andra med faktiskt aktiva wildcard kommer resonera kring City och de tillgångarna. Vi sparar det en vecka och går djupare in i det då. Ska även nämna det en Kane som förmodligen kommer prata en del i en kaptensdiskussion. Han gör 1+1 mot Albanien i Englands 2-0 vinst också. Ånga på där. Game Week 32 vet jag att du och Stefan pratade en del om i förra veckan. Vi har ju fått lite mer tydlighet och besked kring den, och det är en utdragen Game Week, eller vad säger du?
Ja, alltså vad fan har de gjort? De har ju fuckat upp den helt. Alltså, det är ju liksom ett ritualmord på en Game Week. Den är från fredag till torsdag, bara det är illa nog. Men alltså, fredag en match, lördag två matcher, söndag två matcher, måndag en match, tisdag en match, onsdag två matcher, torsdag en match. Ja, det är ju kul för oss som gillar att kolla fotboll, att det finns fotboll att kolla på varje kväll. Men jag vet inte, rent fantasymässigt känns det bara som att det blir lite sådär, det blir lite avslagen Game Week, kan jag tycka. Det som åtminstone livar upp det lite grann, det är ju att Spurs får den här double Game Weeken. Så det är i alla fall någonting att glädjas åt.
Mm. Precis, och jag vet att du sitter kvar med din triple captain, och normalt i de här double game weeksen så brukar det ligga ett väldigt tight matchande, men eftersom att den är så utdragen så Spurs spelar ju fredag onsdag, och det är ju liksom jättefint, och ja, jag förstår om man fingrar, du har ju redan i tidigare poddar avslöjat det, att ja, men det spelar nästan ingen roll när de lägger in den. Den kommer hamna på Kane där om inte han är skadad. Så att,
är det anställt alarmet i telefonen här? Det bara ringer, att det bara trycka av direkt efter. Ja. Nej, men så är det ju. Det är ju den givna triple captain omgången på en Hurricane om han är skadefri, för min del. Det är ingen snack.
Yes. Vi lämnar det där och går vidare till veckans rekommendationer och tänker att vi kanske kör ett par blankt blad och inte pratar så mycket vad vi nämnde senast när vi hade rekommendationer, för det var ändå ett tag sedan. Och Fredrik, jag vet inte, du kan väl börja med dina försvarsrekar.
Ja, men det är alltid kul att skjuta lite vilt där med ett blankt blad. Så jag slänger in en Aspilicueta, en Jonny i Wolves och en Luka Din i Everton.
Härligt, kul att vi inte har någon lika. Men jag tycker det finns många fina alternativ, måste jag säga. Jag kan väl backa alla tre i ditt. Din var kanske den som var närmast för mig av de tre och komma in på reksidan. Men jag behöll Cresswell som jag har pratat om tidigare. Jag håller honom väldigt högt i och med hans fasta situationer och hur jag tycker ändå West Ham ser bra ut. Och jag gillar deras spelschema.
Jag håller med.
Så att Cresswell, han får nog sitta där och kommer nog göra det ett tag om det inte liksom verkligen ändrar sig. Sen så istället för Aspilicueta som du nämnde så har jag gått på det billigare alternativet i Rydiger. Absolut, Aspi är väl en som är lite mer säker på speltid, men jag tycker Rydigers pris liksom lockar så pass mycket, samtidigt som vi har sett förtroendet som han har fått från Tuchel, och jag tror att även när Thiago Silva är tillbaka, det är nog snarare Christensen som får stiga åt sidan där. Sen så visst, Tuchel, hans rotation, men jag tycker att Rydiger känns ganska trygg att få mycket speltid ändå. Sen kan man aldrig räkna med 90 minuter i match efter match.
För att flika in där så tänker jag att för min del hade en vanlig säsong så hade Rydiger varit en liksom given att gå på för Azpilicueta. Anledningen till att jag landade i Azpilicueta är ju att det som vi var inne på förut, att väljer man ut de mittfältarna som man känner är heta och man vill ha, så är det ganska få av dem som är premium. Så att det borde finnas bra chans för att det finns bra med pengar kvar till övriga delar av laget. Så att det borde inte vara liksom, känner man att man vill gå på Rydiger så gör man ju det. Men det borde inte vara pengarna som sätter stopp för att man istället går på Azpilicueta, tänker jag.
Ja, som sagt, jag tror ändå inte, jag nämnde många billiga mittfältare, men jag tror inte jag kommer gå på allihopa. Jag kommer vilja ha en Bruno till exempel, som jag ser som ett väldigt bra kaptensalternativ här om någon vecka. Mm. Jag tycker det är viktigt att kika kaptensval. Dessutom som sagt gillar jag uppdubblingen på en Kane och en Vardy, att gå tungt på anfallet. Jag vill ha kvar Trent, få se hur jag gör med Salah, så att ja, av den anledningen så kollar jag ändå på att kunna spara in pengar där jag kan. Mm. Och då tycker jag Rydiger är ett fullgott alternativ. Jag är även avslutningsvis med en Luke Shaw som jag liksom inte riktigt kan släppa, vilken utveckling han har gjort i United och hur fin han ser ut. Så att men han får vara kvar. Jag tycker Uniteds matcher också är rätt bra här framöver. Det är Brighton nu i 30. Följt av Tottenham, Burnley, Leeds innan det blir hatmöte mot Liverpool här i 34.
Precis.
Så det är mina tre försvarsrekar.
Mm. Ja, men spännande ändå. Det är ändå 6 stycken. Nu vi har ju en bias i det här, men, ja, men det är ändå, det är inte förvånande att vi har 3 olika. Nu är det klivit på liksom ett blankt blad, för det, som du säger, det finns mycket, mycket intressanta spelare i försvarsleden.
Och då har jag redan även nämnt en Trent. Kanske är tuff att liksom reka så, men jag tycker absolut att det finns ett case för honom också. Det är ju en liten annan prissumma där, men
liksom, annan.
taket känns väldigt högt. Börjar vi se gamla Trent så liksom finns det ju till och med i det här spelschemat liksom så här kaptensmöjligheter på en Trent, och det är ganska få försvarare som jag tycker kan blanda sig i det.
Mm, ja, och lite annan ägarandel än man hade i början av säsongen där också.
Precis.
Den är nere på 13% nu, och då får man ju tänka sig att det är nog ganska många ghost chips som sitter på honom också.
Verkligen. Över på mittfältsidan då, Fredrik, ska det bli intressant att höra hur du har tänkt här. Vi har redan nämnt jättemånga mittfältare och ganska många budgetvariant.
Ja, precis. Och vi har väl nämnt alla tre som jag kommer att gå på. Jag tycker inte att det går att blunda för Mason Mount. Och liksom med Chelseas spelschema kombinerat med att han fortsätter att visa form både i landslaget Chelsea. Jag sitter och liksom stör mig att jag inte har han i egna bygget. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna klämma in de här än. Men jag tycker att det är en fullgod regel. Så Mason Mount känns ganska given.
Sen är det hur kan du ha svårt att klämma in han? Du säger ju att du sitter med Bale där i laget.
Ja, jo, precis. Det är ju det. Men problemet är att Bale vill ju, precis som jag nämnde förut, gärna göra till Diego Jota. För det är en annan rek. Och jag vet att jag har varit lite sådär anti-Liverpool-tillgångar. Men jag tycker ändå nu att det finns en men just det här att han inte är speciellt dyr gör ju att det känns ändå intressant, och han är på gång, och jag tror att han kommer, som du sa, få mycket speltid här nu i slutet. Så att Mount, Jota, och så sista får ändå bli Ødegaard. Precis som du sa så gick han ju av där skadad, men verkar vara tillbaka och spelade ju sen, så att, och han har sett väldigt, väldigt bra ut på slutet. Så att Mount, Jota, Ødegaard.
Arsenal har ett jättefint spelschema. Precis. Liverpool nu i 30 förvisso, men Sheffield United, Fulham, Everton, Newcastle om man bara blickar fram här kommande 5. Så att ja, jag ser den. Jag måste göra med Lingard. Han sitter i mitt bygge och jag är väldigt nöjd med honom. Och jag tror faktiskt inte att det är en tillfällighet här att han ser så pass bra ut just nu. I det här tajta spelschemat så han har ju vilat i förbannelse här. Väldigt
vilat
långt.
Flera år.
Ja, men alltså jag tror han har ett enormt spelsug. Det är en självförtroendespelare. Han har fått en jätteboost här med den här lånflytten till West Ham och den start han har fått. Återkallad till landslaget och men han går på mål nu. Allting flyger med honom. Jag vet att liksom, han har överpresterat sin stats. Men det brukar han göra när han kommer in i de här stimmen. Och som sagt, jag tror den här, sett till hur liksom sönderkörda många spelare är och dra baksidor, och även om du inte skadas att du liksom är lite seg och hängig medan han inte är det. Jag tror det är det vi ser resultatet av, och det är därför han också överpresterar sina stats. Ja. Så ja, jag sa det till Cresswell också. West Ham har fint spelschema, Lingards form. Alltså jag gillar Lingard. Jag unnar han där också. Han har ju blivit liksom en lite så här meme-vänlig spelare som folk har gjort narr av mycket. Jag som United-supporter har liksom ändå alltid tyckt, alltså han har fått jävligt mycket skit. Jag tycker att han har fått en del oförtjänt skit också. Kul för honom. Tycker jag verkligen, och jag tycker han är en bra fantasyspelare som det är just nu i det här West Ham. Mason Mount hakar jag på där också. Ja, det är spelschemat, så ändå den roll han har fått i Tuchels Chelsea, och så som vi ändå letar efter offensiva Chelsea-spelare och få in i den här rotationstombolan som Tuchel har dragit igång. Där verkar ju Mount klara sig ganska bra jämfört med många av hans kollegor. Så att det är väl han man ska gå på om någon. Och man kanske vill ha någon och inte bara de defensiva tillgångarna här med det här spelschemat. Och sen så, jag tycker det är svårt. Alltså, jag gillar Jota också. Har ändå valt att avvakta lite där. Jag tycker också, nu gör jag lite så här shoutout till sådana som inte har tagit sig med i mina mittfältsrekar innan jag nämner min tredje. Men Bruno är också en sån där spelare som jag bytte ut för, som jag nu verkligen kollar på att ta in. Just med tanke på kaptens alternativ. Ser man här, ja, med Game Week 32-33 då man letar bindlar. Då har United Burnley hemma i 32, de har Leeds borta i 33. Där tror jag Bruno kommer vara liksom rätt fin. Det är såklart, tar man in Jamie Vardy så har de fina hemmamatcher de veckorna också. Och det finns såklart andra alternativ, men han kommer vara ganska tungt bindlad där. Och jag tror han kan göra det bra. Så att han skulle man såklart kunna ta in, men jag avvaktar med det och kastar istället in en av de här budgetspelarna som jag redan varit inne på i Neto i Wolves. Wolves spelschema är ju, jag vet inte vad man ska säga, West Ham, Fulham, Sheffield, Burnley, West Brom, det är kommande fem, så ja, och då tycker jag att Neto är dit man kanske kikar först och främst i Wolves-laget. Så det blir mittfältsrekarna med några sådana här liksom shoutouts till andra spelare. På anfallssidan då, jag har redan pratat om dem och jag går på redan nu. Kane Vardy är det för min del, jag går tungt här.
Ja, nej, men det är ju fullt förståeligt och jag gör nästan likadant. Kane Calvert-Lewin. Tycker att men Calvert-Lewin börjar vakna till nu efter att ha haft en liten down-period där i mitten av säsongen. Och matcherna ser riktigt, riktigt fina ut tycker jag. Eller riktigt fina, men jag tycker ändå att de ser bra ut. Och man, liksom, man ska inte låta sig luras av men så här, matchsvårighetsgraden som finns på officiella sidan. Och så kikar man lite vad det är de ska mötas. Alltså ett Palace hemma, ett Brighton borta, ett Villa hemma, ett Sheffield United hemma. Det finns fina matcher kvar. Och Calvert-Lewin är ju en sån spelare som även om man möter ett Arsenal så kan han mycket väl peta in något mål här och där. Så att Calvert-Lewin känner jag ska vara med.
Ja, nej, men han gör absolut ett shout för sig här. Vi pratar om West Hams fina spelschema och Antonio ska väl upp och nämnas där också. Men som sagt, jag tycker det finns läge att liksom gå över lite tyngre på anfallssidan och kanske ta in några av de här budgetalternativen på mittfält. Jag tror att det är många som kikar mot det i ett wildcard här också. Vi får väl se här nästa vecka när vi kollar på det. Men jag kikar mycket mycket mot det. Sen så kanske en vecka tidig med Vardy Reken här mot City nu i Game Week 30, men ja, samtidigt omställningsytor. Sen har vi en anfallskollega där i Leicester som vi kanske ska nämna också, en Iheanacho som är fullständigt glödhet.
Ja, för första gången på 10 år.
Ja, men det är samma där liksom. Med det här uppkommande spelschemat som kommer och den form man visar. Det är ju spännande.
Ja, det är inget jag väljer att gå på fantasy, men absolut. Det är ganska följande.
Jag tror han kommer leta sig in i en del wildcards-byggen faktiskt.
Tror han kommer få spela då när Vardy är tillbaka?
Jag tror ju det. Jag har svårt att se Rodgers peta honom i den form han är i nu. Vi ska gå vidare med en kaptensdiskussion, Game Week 30. Och ska väl även nämna att det är lördags deadline 12.00 inför Chelsea West Bromwich 13.30. Och jag har sett en del liksom fingra lite mot Chelsea. Jag tror bland annat Alonso nämnt som en liksom liten sån riktig pant att köra på i Chelsea. Men vi ska väl ändå börja diskussionen med Newcastle Spurs och en Harry Kane på något sätt. Jag kan inte tänka mig att det kommer vara någon som är mer kaptenad än Kane i den här gameweeken.
Nej, och han kommer väl vara mer än dubbelt så mycket bindlad som någon annan skulle jag gissa. Det borde han vara om inte annat. För matchen blir ju inte så himla mycket bättre än så här, tänker jag. Nej, men det finns inte så mycket mer att säga. Jag har ju liksom pissat på Newcastle i ett par veckor här nu och har ingen tanke på att sluta om det. De har åtminstone inte gett mig någon anledning till att sluta. De är så urusla. Så att, och i och med att Kane ändå inte har dragit någon ny ankelskada på det här landslagsuppehållet än vad vi vet.
Inte än, de har väl matchat.
Ja, exakt. Om sig så vilar de honom då. Nej, men det, sen är det, kan det ju vara så. Vi har nämnt det tidigare. Du sitter i en miniliga. Och de du liksom tävlar mot som du känner ligger runt omkring dig. Hur ser deras byggen ut? Ja, men om man nu väljer. Nej, men jag ska inte gå på Kane av någon anledning. Och ska gambla lite. Ja, men då är väl Alonso ett sånt alternativ som känns väldigt spännande, tycker jag.
Absolut. Jag tycker så här också att det är liksom svårt. Jag sitter med binder på Kane just nu och mycket lutar väl åt att den kommer stanna kvar där. Det kanske är det tråkiga valet, men jag är en ganska tråkig manager. Sen så ska man vara djävulens advokat där. Vi har kastat mycket skit på Newcastle, men om man kollar lite bakomliggande statistik så deras försvar är faktiskt inte uruset. Det finns många försvar som är sämre. Jag tror att de ligger, om man kollar lite beroende på vilken statistik man kollar, de ligger någonstans 9-10 i försvaret. Så de ligger någonstans i mitten faktiskt. Så att, ja. Ja, jag vet inte. Samtidigt känns Kane liksom som ett väldigt bra kapten. Kollar man vidare, så du har varit inne på Calvert-Lewin. De ska möta Palace. Det är inte en dum, liksom, om man nu väljer att gå utanför för Kane-spåret. Ska även nämna Leeds där och en Rafinha kanske, och även en Bamford. De ska ta emot Sheffield hemma på Ellen Road. Jag tycker att det finns case där också.
Ja, men så är det. Det finns möjligheter där. Och det är klart att sen, den vi inte har nämnt heller, du har en Bruno som ju rent spelmässigt är kanske en av de bästa spelarna i hela ligan. Och man har ändå en hemmamatch mot ett Brighton som tycker om och försöka rulla boll i backlinjen och som lätt kan bli lite övermodiga. Jag menar, om ett Bruno skulle komma undan med 1+1 och 3 bonus, det är ju ingen chock om det händer mot Brighton hemma. Jag vill höja ett varningens finger där. Jag kommer själv inte att sätta binden där, men det skulle kunna vara sån här enkel liksom.
Ja. Fan. Finns det någon karma i världen så måste ju Brighton få vinna den här matchen. Jag tänker på liksom första mötet den här säsongen. Det är ju liksom århundradets rån. Jag tar ju jättegärna en vinst för United, men samtidigt alltså Brighton Vi har varit inne på det länge. Deras liksom försvarsspel har ju varit riktigt, riktigt bra. Och de har ju faktiskt börjat gått från de här expected-mästarna till att faktiskt få resultat med sig nu också. Och det är väl egentligen bara Chelsea som matchar deras försvar här på liksom senare tid. För City har ju faktiskt börjat släppa en del kassar. Just City ska möta Leicester borta. Så City kikar jag inte mot. Sen har vi Arsenal-Liverpool. Skulle Stefan vara med på den här podden så hade han bollat upp Salah som kapten. För han tror alltid att det är liksom det lag som möter Arsenal. Det är där man hittar bästa kaptensalternativet. Men man ska väl säga det också. Det är Europaspel som kommer. Så det är väl också där att liksom läsa hur Pep och Tuchel och grabbarna roterar. För någon rotation lär vi väl se, eller hur tänker du?
Jo, men absolut, och nu börjar vi komma så långt i Europaspelet att det börjar bli liksom väldigt prioriterat. Det är så pass få matcher kvar och så att man kan räkna med att alla lag som är kvar i framförallt Champions League kommer ju verkligen att högprioritera det. Jag vill lägga till där om Brighton, alltså jag håller med både om att de har spelat upp sig och att de framförallt om att de förtjänar mer den här säsongen. Men man ska också ha med sig att de fem senaste matcherna har de mött Newcastle, Southampton, Leicester, West Bromwich, Crystal Palace. Och när man nu uppkliver upp mot United så är det ett annat typ av motstånd. Så för min del blir jag inte förvånad om matchen slutar 3-1 liksom.
Så. Nej. Jag har jättesvårt att se att United ska göra 3 mål mot detta tajta Brighton. Dessutom lite osäkerhet på viktiga offensiva kuggar som Rashford och Greenwood och lite sådär. Men jag tar gärna 3-1 på förhand så. Eller gärna en nolla också då jag sitter med så i mitt bygge. Men jag vet inte, jag tycker att det finns många bättre alternativ än Bruno för binden här. Jag hade till exempel som sagt, då, även om då om jag inte går på Kane, hellre kikat mot kanske både Leeds och en Calvert-Lewin före jag hade gått till Bruno.
Men vi landar väl någonstans i Kane ändå. Det är svårt att inte göra det.
Yes, jag är ju tråkmanager nummer 1. Så att, det ska mycket till för att binden inte ska hamna där. Jag är ju ofta... Jag gör liksom mina val själv. Men då jag sitter och liksom inte sticker ut så mycket. Kanske skulle behöva göra det. Men nu har jag avancerat ganska mycket. Jag håller ju faktiskt på att gå förbi Stefan nu. Det hade varit fint här, känner jag. Men jag sticker inte ut med kaptensbindeln speciellt ofta, utan jag tar det mest logiska valet, och det gör ju de flesta andra också. Så jag följer strömmar även om jag egentligen inte bryr mig hur andra bindlar. Så blir det ofta så att det är många andra som följer en liknande.
Det finns ju ett ganska känt citat som säger att rätt slips garanterar inte att du når toppen, men fel slips kan garanterat hindra dig från att nå dit. Lite så är det ju med kaptener också. Att rätt kapten garanterar ju inte att du liksom vinner spelet. Men fel kapten kan ju garantera att du torskar ganska hårt en gameweek. Ja. Och det skulle kunna vara en sån på Kane den här veckan. Låt säga att han kliver in och gör 2 mål, en ass, 3 bonus. Och så sitter man där utan binden. Liksom, lagt den på någon Bamford som blankar. Ja, eller en Bruno för den delen. Det är svårt att liksom känna efterhand då att den där såg jag inte komma.
Nej. Ja, men vi går vidare med lyssnarfrågor, och det är nästan så här om att lyssnarna snackar ihop sig. Men det är många som sitter med wildcard och kikar mot 31an, vilket jag tycker de gör helt rätt i. Och då så sitter man ju här inför Game Week 30 och har alla möjligheter att inte hålla på ett byte, för det finns ingen anledning att göra, och verkligen försöka göra någon så här, ja men, hitta någon superspelare bara för en Game Week. Vi har flera lyssnare som ställer den frågan, men har du någon där som Niklas Sjöström bollar upp, till exempel att han funderar på att ta ut Dunk och ta in Alonso. och liksom det är väl ett case liksom. Har du någon annan sån där liksom kortsiktig bara för Game Week 30 för de som sitter med wildcardet?
En riktig superpunt. Ja, men det beror ju lite på såklart vilken lagdel man tänker sig i. Men jag tror ju att en sån som, och det är ju även aktuellt för, tycker jag, för ett wildcard. Men det blir ju, så det här tipset kanske gäller även för de som inte har wildcardet kvar. Men jag tycker ju att en sån som Luka Dinj i backlinjen, de ska möta Palace hemma, god chans till nolla. Och vi vet att han tar mycket fasta situationer offensivt. Ja, men piskar in inläggen. De har ett, som jag var inne på tidigare, ett ganska småtrevligt spelschema och har ju dessutom då en dubbel som inte vet riktigt när den kommer, men någon gång kommer den och då kommer Ding sitta i mitt bygge och bara casha in ytterligare poäng. Själv då? Har du någon annan spaning förutom Alonso där?
Alltså jag gillar ju Luka Dinj, jag gillar Alonso också som en sån kortsiktig. Och som sagt, man kan ta in Alonso, man kan inte vara säker på en start. Det är jättesvårt, samtidigt som sagt kommer man förmodligen ha en vettig bänk. Och om inte Alonso startar tror jag inte heller han kommer in. Vilka var det Chelsea lottades mot Champions League? Har du det på uppstuds eller?
Chelsea är väl inte kvar i Champions League?
Jo, de slog väl ut Atletico eller?
Ja, men det gjorde de ju. Vad dum jag.
Snilla spekulerar.
Ja, eller hur? Snilla spekulerar.
Nej, jag jobbar en snabb...
Jo, men Porto, eller hur?
Ja, precis. Så de fick ju rätt schysst lottning.
Ja, och så möter de Liverpool eller Real Madrid i semin.
Ja, så jag vet inte hur han resonerar där kontra liksom Alonso och Chilwell. De börjar ju dessutom borta mot Porto efter helgens omgång. Så,
ja, riktig jävla drömlottning. Jag hade redan förträngt det, därför jag tänkte det. Men vi, om vi slår ut Real så får vi möta dem i semi där. Så.
Ja, nej men som sagt, jag gillar väl båda dem, Dign och Alonso. Jag tycker det är svårt att hitta andra så här short punts liksom. Mm. Det är ju många spelare som är ganska högt ägda som jag tror kan göra bra den här gameweeken. Liksom. Många sitter med lead-spelare, de möter Sheffield hemma. Vi har liksom Spurs som heter Newcastle, har varit inne på. Så det är väl kanske där i Everton, Palace eller Chelsea, West Brom som man kan hitta det. Sen kanske det är de roligaste. Det är det man vill egentligen, att ta in någon riktig jävla skräll och sätta kaptensbindeln där. Så det kanske är Alonso eller Dign. Skulle du kunna tänka dig att sätta binden på en Luka Dign hemma mot Palace?
Nej, det vore ju helt sjukt, men ja, alltså, om jag av någon anledning skulle landa, hade liksom varit i en situation där jag kände att nej, men Kane är inte aktuell, eller jag liksom kan kliva ifrån Kane som kapten utifrån situationer i miniligor eller så. Ja, men då, om man vill spara riktigt jäkla bolsigt, så ja, alltså varför inte så, om man ändå har bestämt sig för att inte välja Kane. Mm. Då är väl han lika god som Alonso egentligen. Mm. Det är ju riktiga riktigt ballsy moves alltså. Men jag är nöjd med att bara ha han i bygget inför en sån här match faktiskt. Mm. Ganska låg ägande, 9% bara på Luka Dinj.
Ja. Gällande wildcard så en av våra lyssnare, Asada Maya, har skrivit in och undrar om det är onödigt slash dumt att ha kvar både free hit och wildcard efter Game Week 32. Han sitter alltså ganska nöjd här, har inte tänkt att göra något byte inför kommande omgångar heller dessutom. Ja, jag vet inte, hur resonerar du kring liksom, om man nu sitter med ett lag man är väldigt nöjd med och man har wildcard kvar, hade du ändå liksom tvingat fram det här i 31 för att det är många andra som kikar mot det, eller ja?
Ja, den är ju tuff alltså, men jag, det ska nog ganska mycket till för att jag hade som känt att nej, men jag ska inte göra någonting, för att lite som vi var inne på, det finns ändå mycket mycket alternativ att välja på. Sitter man med wildcardet kvar så känns ju risigt att dra wildcard liksom i Game Week 37, kan jag känna. Det är i alla fall en sån här säsong, känns det. Då tycker inte jag att man nyttjar dess fulla potential, utan det är väl liksom inget fel att växla upp till sexans växel från femmans. Det funkar ju att lägga i femmans växel mot vägen också, men har du möjlighet att växla upp så skulle jag nog ändå ta den. Och då har vi varit inne på att det här är ett ganska bra läge inför nästa vecka. Så jag hade nog inte suttit och hållit på det allt för länge. Jag vet inte vad du säger.
Nej, alltså nu har han skickat in sitt lag. Jag tycker det är svårt i podden att lyfta såna här frågor då. Men jag ser det och du ser det inte. Men jag ser ändå förbättringar som går att göra. Kanske inte till just den här gameweeken, men just att dra det till Game Week 31. Han sitter helt utan Leicester-spelare. Det gillar inte jag, sett till vad som händer från 31 och framåt. Han sitter med Stones, Cancelo och Gündogan. Han sitter med en Gareth Bale. Han sitter med Louis Dunk.
Ingen Digne, ingen Alonso, ingen Lingard.
Nej, men alltså jag tycker, alltså det är inget dåligt bygge på något sätt. Han har ju din favorit Mount i bygget till exempel. Jag tycker absolut att det finns liksom förbättringar att göra. Men det måste man ju känna själv också. Är man supernöjd med det här och verkligen tror på de spelare man har, det är ju klart, kör. Man ska inte göra som alla andra. Då får man samma resultat som alla andra. Men jag rekommenderar Assad att lyssna på nästa avsnitt när vi kommer presentera lite olika wildcard-förslag, och så får han kolla om han tycker att de är bättre än det bygge han själv kommer ha utan något wildcard. För att jag ser egentligen inte så mycket bättre lägen att använda wildcardet sen. Jag gillar att använda det liksom inte allt för nära säsongsavslutningen, just ett wildcard, så man får nytta av det flera omgångar. Och då är 31an ganska utstuderad för det. Har han dessutom free hit kvar så kan han ju liksom använda det för att lösa andra saker. Jag skickar ju till dig här, Aguero gick ju ut nu nyligen med att han gör sin sista säsong i Manchester City. Det är ju spännande. Alltså jag har ju väldigt svårt att se att Aguero inte kommer att spela. Säg att Premier League tar in publik mot slutet av säsongen som det har pratats om. Agueros sista hemmamatch i City-tröjan. Jag antar att Pep bara kommer säga att hörni, alla bollar ska ha på Aguero. Jag ska inte alls vara chockad med liksom en fyra kassa på han. Jag ser ju liksom, jag förstår dig som har triple captain att kolla mot en Harry Kane med en dubbelomgång. Men alltså, ja, jag vet inte, jag hade nog, nu har jag bränt av den redan, men jag hade nog bara suttit och hållit på den. Sen får man hoppas att han är skadefri då. Men det är ju intressant. Det ser väl ut som att det är Everton hemma Game Week 38 för City. Skrämmer mig inte jättemycket. Ligan kommer vara avgjord sedan länge, men de liksom tas fans emot. Aguero ska vinkas av. Jag tror inte Pep nöjer sig med någonting annat än att en rejäl överkörning och att Aguero ska göra allt.
Ja, men det ligger någonting i det helt klart. Och som sagt, jag var inne på det redan i förra podden där, att man har ju, jag tror att Aguero sista matcherna överhuvudtaget kommer känna att han vill göra en bra avslutning. Och ja, Newcastle borta, 36an där, har man ju också ett litet öga på.
Ja, men sett till det, så som sagt, hade jag haft kvar free hit nu och haft kvar wildcard, så hade jag nog dragit ett wildcard i 31an, byggt upp det utan speciellt mycket City-spelare, tror jag, så att man ändå klarar en Game Week 33 utan att använda free hit där, och kanske sikta på att använda free hit i sista Game Weeken. Jag har sett ganska många säsonger då jag har haft stor nytta med free hit sista dagen, eller att kunna liksom bara sätta i ordning vilket lag man vill. Man vet vilka lag som har något att spela för, vilka som inte alls har något att spela för. Vissa manager brukar vara väldigt öppna med vilka startelvor som de kommer ställa ut. Vissa luftar väldigt ungt, medan andra till exempel då har mycket att spela för, eller har så är det en spelare som ska tackas av då, Aguero eller såna här saker, och där man verkligen kan sticka ut och göra mycket. Så jag hade nog gjort det, och så kanske inte haft så mycket City-tillgångar här. Jag tycker City-spelschema är lite svårt. Det är svårt att gissa startelvorna. Man gillar ju den här matchen, Game Week 31, Leeds hemma, men vilka spelar då? Den matchen är ju inklämd mellan deras Champions League-matcher. Och alltså, det man vill är att sätta en binder på en City-gubbe där, men jag vet inte alls. Så att, och sen är det blank i 33an, och jag känner att man kan gå utan, jag skulle nästan gå helt blank från City fram till Game Week 34. Jag hade inte haft något problem med det, alltså i ett wildcard.
Nej, men verkligen. Ska vi säga det också, vi kommer ju prata mer om wildcard nästa vecka. Men apropå råd knyta till frågan här, att det kan ju också vara så att man drar ett wildcard fast man sitter nöjd med laget. Jag tror många hamnar i ett läge när man drar wildcard. Man liksom går in, transfers, trycker krysset på alla spelare och bara får ett, liksom ett blankt blad att börja bygga ifrån. Men det behöver ju inte vara fel heller att du landar i att du gör 3-4 byten och behåller resten. Det är helt okej. Okay, liksom. Det behöver inte vara ett bortkastat wildcard. För det är liksom ett liksom trippel eller kvadruppelbyte som hade kostat dig 12 eller 16 poäng. Gör liksom att du boostar laget ännu mer. Om man nu känner att man är väldigt, väldigt nöjd med bygget. Man bara vill göra några få justeringar. Så kan ju det vara värt det också. Jag tror många kan känna så här, men nu har jag ju ett wildcard så nu måste jag ju prova något nytt. Och så behöver det inte vara i alla fall, tänker jag.
Nej, absolut inte. Sen 3 byten kanske är lite väl snävt, kan jag tycka. Det brukar väl finnas någonting mer att göra. Men jag hör vad du säger och jag håller med. Assad, du får gå på egen magkänsla som sagt. Men känn efter lite här inför Game Week 31. Jag tror att det kommer vara ganska, ganska vettigt läge. Då skulle man ju även liksom kunna strunta i City helt, som jag är inne på. Kanske fylla upp med några Spurs-gubbar som då har dubbel i 32an och som man sen kan bänka inför 33. Då må City och blanken. Just wildcard kommer vi återkomma till. När vi ändå pratar Spurs, så Tobias Boman hör av sig. Undrar vad vi tror om Son om han är tillbaka. Det har vi ju pratat lite grann om. Jag tror att chanserna är hyfsat goda, men att man kanske får invänta presskonferens. Han sitter då med den här Spurs-trippen med Bale, Son, Kane, och sitter och hoppas att alla ska lira mot Newcastle, vilket såklart vore riktigt fint. Du har väl redan pratat om det. Det är svårt att ha någon känsla om Son kommer spela eller inte, och om Bale kommer starta och sådär. Men oavsett så är det inte läge att byta ut någon av dem om vi inte får tydliga besked att de inte kommer spela.
Nej, men som sagt, vet vi inte, då är det lite så här the benefit of the doubt. Så att, jag är beredd, och lite som du var inne på, om man har ändå en schysst bänk, så är jag beredd att gambla på att hålla dem. Uppsidan kan vara väldigt stor ifall, låt säga att alla tre spelar och det blir den där slakten som man kan se framför sig, då vill man ju sitta och få ta del av den kakan liksom.
Skulle vi få liksom det är egentligen så här, så jag tror Son och Kane sitter man ganska fint med oavsett. Kane kommer väl spela det, om det inte blir någon skada här, men Son till exempel, skulle han missa Game Week 30, så man kanske inte behöver byta ut han ändå, sett till att det är en dubbel där i 32an som är ganska fin med Everton som 15. Det är väl Bale lite som hänger sig upp i gärskorna. Han gjorde det jättebra, och sen såg vi den här liksom platt matchen mot Arsenal där Mourinho verkar lackat ur ordentligt, och se liksom hur nyckfull Mourinho är där när han tar tillbaka Bale. Och kommer Bale då tycka att Mourinho kan dra åt helvete och inte är så sugen att spela. Eller komma nu jävla ska jag visa här och hitta tillbaka den här fina formen igen. Det kan ju svänga väldigt tvärt att vi är anti-Bale till att han helt plötsligt ser ut som han gjorde där innan Arsenal och bara ja, men vräker poäng. Så att jag hade bara suttit kvar med alla tre Spurs-spelare om vi inte får klara besked av att någon är bort. En längre tid nu till den här Newcastle-matchen i alla fall.
Ja.
Yes, men som sagt, jag kikar i frågorna. Det är mest frågor om liksom de här kortsiktiga byten inför wildcard. Jakob Zetterström, den här kan vi avsluta med. Vilka tre anfallare är bäst att ha nu under slutspurten? Jag har ju sagt Kane, Vardy. Du fyllde på med en Calvert-Lewin där. De tre sitter man väl ganska bra med, eller?
Ja, absolut. Det anfallet kommer att plocka poäng.
Ja. En Antonio som en outsider.
Ja, en Antonio som en outsider. Ja, det behövs väl inte så mycket. Du kan ju bara ha tre i laget. Så att, vill man gå verkligen liksom och ändå sticka ut med... Det har vi ju pratat om tidigare här, att ägarandelar är ju intressanta. Sen blir ju ägarandelarna ännu mer intressanta när du börjar kombinera dem. Ja. Och hur många lag sitter med Calvert-Lewin, Kane, Vardy i anfallet? Ja, det är ju det är under 1%, det vågar jag nästan lova. Mm. Så ja, men det är tremananfallet. Som sagt, borde inte vara... Man kan tycka liksom att ja, vadå, det är tre liksom nästan premiumanfallare. Ja, fast det du var inne på att det finns liksom tunga mittfältare. Men å andra sidan har vi nämnt en hel del mid-price mittfältare. Så att, ja, jag gillar det anfallet.
Ja, alltså jag kan absolut se mig starta med något sånt liksom wildcard där jag har de tre. Jag kanske fyller på med ett premiumalternativ i Bruno på mittfältet. Men sen har det ett ganska billigt mittfält. Liksom som sagt, Jota finns som ett liksom komplement där utan att lägga alla pengarna på Sala. Och liksom ändå kunna få förmodligen ungefär samma utdelning. Vi har liksom City där med liksom lite tveksamheter kring hur startövorna ser ut. Jag skulle inte ha något problem att gå utan de här ett tag, alternativt bara ha Gündogan. Och sen så jag ser absolut att det är möjligt att gå ett så tungt anfall och ändå få upp ett riktigt starkt lag. Med det tycker jag vi avslutar det här avsnittet och är tillbaka nästa vecka med lite mer ordinarie med en laggenomgång och fokus wildcard och verkligen kika på de här bitarna, se om vi sitter med hyfsat lika wildcard-tankar och förhoppningsvis har vi med oss Stefan då också som faktiskt har ett wildcard och förmodligen kommer sitta med ett aktivt wildcard och verkligen vara med ett liksom ett, inte bara ett resonemang som vi kommer hålla på och sitta och hitta på. Han kommer vara väldigt långt fram i sina tankar. Jag tror redan han sitter och fingrar det. Därför han kanske inte är med idag.
Det blir härligt för oss när vi bara kan sitta liksom rent hypotetiskt och spåna fram och han får sitta med ångest. Det ser vi fram emot.
Ja, det blir bra. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra.
Ha det gott. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.